dokumentärprogram av Anders Bjurström om den österrikiske naturforskaren, vetenskapsmannen och filosofen Viktor Schauberger. 1900-talets Galilei.
Central plats i Schaubergers världsbild. Det är livets förstfödde. Det är fullt av mystik. Många har under tidernas lopp försökt lösa vattnets gåta, men hittills har det varit förgäves av olika skäl.
Så långt som historien går tillbaka i tiden kan man fastställa att alla människor som försökte lösa vattnets gåta bekämpades så det häftigaste. Alla de antydningar som finns i urgamla böcker vilka förklarar vattnets väsen har rensats ut i senare upplagor. Bevarandet av vattnets hemlighet är också ett medel att säkra räntan på kapitalet. Räntan frodas endast i tider av brist och nöd. Om vattnets problem är löst och det då blir möjligt att på varje plats framställa önskad vattenmängd och vattenkvalitet, då kan oerhörda ökenområden återgöras fruktbara. Då blir köpvärdet för livsmedel och maskiner sänkt till ett sådant minimum att spekulation därmed ej längre är möjlig. Men näringsfrihet och energifrihet är så omstörtande begrepp att hela världsbilden och även alla världsåskådningar kommer att förändras med detta. Bevarandet av vattnets hemlighet är därför kapitalets största kapital, och därför blir varje försök att avslöja den hemligheten kvävt i sin linda. I verkligheten har vattnet i sig gömda liknande hemligheter som blodet i människans kropp. I naturen fyller det funktioner som berättigar till att ge det nästan samma betydelse som blodet. Vattnet lever.
Schauberger ansåg att blodet inte pumpas fram av hjärtat, utan har egna rörelsekrafter i likhet med vattnet. Något som också under senare år har påvisats av professor Manteuffel från Warszawa. Allt det som Schauberger hade funnit om vattnets och blodets rörelser visar sig nu ha en universell giltighet. Det finns två rörelseformer i naturen, en nedbrytande och en uppbyggande, förädlande, som ständigt samverkar. Han har funnit orsaken till den egendomligt usla verkningsgrad som våra maskiner ger oss.
Vi använder en felaktig form av rörelse. Vår moderna teknik bär så ut som en... ja, som om en bonde skulle stoppa ner 7 potatisar i jorden om våren och bort 1 om hösten.
Vilken rörelseform är då uppbyggande och vilken är nedbrytande?
Den rörelseform som skapar, utvecklar, förädlar, bygger upp är den cykloida spiralrörelsen. En rörelse utifrån, inåt mot ett rörelsecentrum. En centripetal rörelse. Vi finner den överallt i naturen där uppbyggande krafter är i verksamhet. I spiralnebulosen och utrymden. I vårt planetsystems rörelsebild. I det naturliga vattnets rörelse. I blodets och safternas rörelse. Den nedbrytande, upplösande rörelseformen är däremot centrifugal. Den tvingar rörelsemediet från ett centrum ut mot periferin. Det är en rak rörelse. Partiklarna i mediet liksom kastas ut från centrum ut mot periferin. Mediet luckras upp, upplöses, faller sönder. Den rörelsen använder naturen för att upplösa förbrukade komplex, till exempel en död organism. För att sedan av de enskilda smådelarna på nytt bygga upp sammansatta former, nya helheter, genom den koncentrerande rörelsen. Den centripetala cykloida spiralrörelsen hör samman med fallande temperatur, sammandragning, koncentration. Den centrifugala rörelsen är liktydig med stigande temperatur, värme, utvidgning, expansion, explosion. I naturen är det en ständig växelverkan mellan dessa båda rörelseformer. Men den uppbyggande rörelsen måste överväga om en utveckling överhuvudtaget ska kunna ske.
Vad har nu det här med de olika rörelserna med vår moderna teknik att göra? Jo, Schauberg menar att hela vår teknik är byggd på den nedbrytande rörelsens princip. Den bygger övervägande på värme, förbränning, explosion, expansion.
Och det slår Schauberg att den dåliga verkningsgrad som denna teknik kämpar med är en följd av naturens eget motstånd mot detta människans extrema renodlande av den destruktiva, nedbrytande principen.
Vår teknik är en dödsteknik, förutom ett fruktansvärt slöseri med kol och olja, som har viktigare uppgifter att fylla i naturens hushållning än att förbrännas i vansinnigt arbetande maskiner, så lämnar denna teknik dessutom ifrån sig exkrementer, avfall, som förgiftar och smutsar ner hela vårt livsrum.
Det är djärva tankar som Schauberger här ger uttryck åt. Och detta redan på 30-talet. Idag ter sig hans synsätt inte så främmande för oss som lever mitt uppe i miljökrisen. Och nästan varje dag hör forskningen avslöja nya skadeverkningar av teknikens exkrementer.
Men fortfarande är Schaubergers tes om den felaktiga rörelsen inte erkänd. Utan som förut fortsätter människan att, ensam av allt skapat, bryta mot naturens helhet och ordning genom att renodla den nedbrytande, destruktiva rörelsen och därmed konsekvent införa kaos i universum.
Detta resonemang ger en helt ny aspekt på miljövårdsfrågan. Är Schaubergers tanke riktig, hjälper det föga att till exempel laborera med avgasrenare eller svavelfri olja eller idiotsäkra atomkraftverk. Inget av detta kan eliminera den nedbrytande inverkan på allt levande som själva den tekniska principen i explosionen, kärnsprängningen, utövar.
Schauberger vill visa på en annan väg, en bioteknisk väg att producera energi. En metod där den cykloida rörelseformen används för att utlösa en positiv energi som finns i övermått i luft och i vatten. Han har löst problemet, säger han. Han har visat principiellt vilken väg den mänskliga tekniken måste slå in på om vi inte alla snart ska hamna i fördärvet. Atomtekniken, sprängningen av atomen, är höjdpunkten och samtidigt slutpunkten för den dödsteknik som steg för steg för mänskligheten mot undergången.
Under sina sista levnadsår försökte Schauberger att varna och väcka omvärlden till besinning inför den hotande katastrofen.
Vår strävan måste vara att överallt föra till offentlighetens kännedom och framför allt göra regeringarna uppmärksamma på att Einsteins metod för energiutvinning genom atomsprängning är ett brott mot naturens uppbyggande princip. Man bör istället på ett helt ofarligt, livsfrämjande sätt utvinna och betjäna sig av atomkraften genom att via biotekniken anpassa den till naturens implosion. Den nuvarande tekniken tillför mycket mer energi som drivmedel i kraftmaskinerna än vad man sedan får ut i form av producerad energi. Enligt denna princip, som medför jordens utplundring, arbetar explosionsmotorerna centrifugalt på ett ohyggligt slösande sätt. Implosionsmotorerna däremot arbetar centripetalt. De bereder själva sitt drivmedel av vatten och luft. De behöver inga annat, varken olja, kol eller uran. För de alstrar själva energi, atomkraft i obegränsade mängder på biologisk väg. Man har alltså förbisett att också energin är bipolär. Och att det alltså helt enkelt beror på arten av rörelse hos medierna jord, vatten och luft, vilken art av energi som ska frigöras. Det kan vara den bioelektriska, sönderdelande, nedbrytande energiarten. Eller den biomagnetiska, uppbyggande arten som överväger.
Schauberger förhöll sig kritisk också mot vattenkraftverken. Även om deras förstörande inverkan inte alltid var lika påtaglig, fanns den ändå. När vattnet passerar genom kraftverkens turbiner bryts dess naturliga struktur ner. Dels på grund av den katalytiska verkan från stålet i turbinerna, dels genom den felaktiga rörelse som det tvingas in i.
Han framhåller att bergsbönderna i Österrike inte vill vattna sin gröda med vatten som hade gått genom kraftverkets turbiner, därför att det då också hade blivit tomt. Det var utan kraft. När han betraktade dödsteknikens djävulsdans så konstaterade han att också krafttekniken hade slutit upp i denna.
Siste mannen i denna ringlek är energitekniken. Kolet, jordens bröd, och vattnet, jordens blod, får sörja för energiproduktionen. Men denna ringlek kommer snart att sluta med katastrof. Människan har endast i några årtionden vältrat sig i denna tillfälligt upptäckta rikedom. Men redan blir dricksvattnet i hennes kraftverk allt mindre och allt sämre. Allt väldigare blir katastroferna på jorden därför att människan stulit från jorden hennes bröd, kolet, hennes blod, vattnet och hennes själ, energin.
Schaubergers strävan att finna nya former för energiproduktion tog sig främst uttryck i att konstruera en maskin som skulle kunna alstra nyttig energi direkt ur luft och vatten. Han började med att studera forellerna i bergsbäckarna. Hur kunde det komma sig att forellen både kunde simma mot strömmen och stå blickstilla i den?
Till sist menade han sig ha löst problemet. Forellen tog in vatten genom munnen och lät det strömma ut igen genom gälarna. Genom att ställa in dessa gälar, som är uppbyggda som ett system av nästan mikroskopiska ledskenor, gav forellen vattnet en starkt inspolande rörelse. Och genom att vissa spårelement som är inbyggda i gälarna reagerade med vattnet, kom det slutligen fram en renare sorts vatten ur fisken. Då detta renare vatten strömmade ut genom gälarna utefter fiskens kropp, kom det på grund av sin nya sammansättning att kraftigt reagera med det vanliga vattnet i bäcken, och runt fiskkroppen uppstod liksom en mantel av sådana reaktioner, vilka verkade som ett mottryck mot vattnets strömning i bäcken. Genom att reglera detta mottryck kunde forellen antingen stå blickstilla eller blicksnabbt rusa motströms. Hos fåglarna fann han en motsvarande anordning i deras vingar. Då luften strömmade genom fjädrarna vid vingarnas rörelse uppstod kraftiga sugvirvlar som bar fågeln framåt och uppåt.
Fågeln flyger inte. Den flygs. Fisken simmar inte. Den simmas.
Dessa fenomen ville Schauberg kopiera i sina maskiner. Under mycket stora svårigheter försökte han nu lösa problemet med att göra en maskin där fenomenen hos forellen skulle kopieras. Först kallade han sin maskin för forellturbin, men övergick senare att kalla den implosionsmaskin, därför att den skulle utlösa kraften som verkar utifrån och in, implosionskraften.
Principen för den här maskinen var att till exempel luft och vatten skulle föras genom spiralvridna rör av ett visst material och med ett bestämt utformat tvärsnitt. De skulle då vid ett visst resonansvarvtal börjar koncentreras i skruvform. Det framgår av Schaubergers resonemang att han räknade med vissa reaktioner på atomnivå, något liknande de försök med vätefusion som pågår världen över idag.
Men istället för att man i dessa försök med höga tryck och temperaturer med våld vill pressa samman atomerna i vätgas för att vid en förening av vätgasatomerna få helium och därmed frigöra en överskottsenergi, ville Schauberger motståndslöst skruva samman sina medier så som man såg det ske i naturen.
Det är känt att han byggde åtminstone två sådana maskiner, av vilka en havererade. Enligt vad som berättas skulle mycket stora krafter plötsligt ha frigjorts, varvid maskinen slets loss från sitt fundament och flög i taket och slog sönder. Anordningarna för kontroll av energin skulle alltså ha varit bristfälliga.
Eftersom han inte anförtrodde hela konstruktionshemligheten åt någon annan, och av alla berättelser att döma också experimenterade ensam, är varken konstruktionen eller funktionsprincipen känd i sina detaljer.
Det finns dock ett fotografi bevarat som visar Schauberger stående bredvid ett så kallat hemkraftverk. Ett sådant kraftverk fungerar så att om man tillförde en mycket liten effekt från en elektrisk motor, mångdubblas den i en Forellturbin. Och sen tas effekten ut på en annan axel från vilken i sin tur en elektrisk generator kan drivas. Maskinen skulle ha varit så konstruerad att inuti en vakuumtät behållare fanns en rörlig konisk kropp med spetsen neråt. Kring den var lindat ett system av Schaubergs speciella rör som alltså koniskt smalnade av neråt. Man skulle kunna tänka sig en innesluten tromb eller virvel.
Uppifrån kunde vatten strömma genom rören då den koniska kroppen sattes i rotation av en liten motor. På grund av rörens form och upplindning i spiral skruvades vattnet samman mot rörets centrum och rusade ut genom munstycken i rörens nedre del med en oerhörd hastighet och hög energi. De slog an mot ett turbinhjul som sattes i rotation på grund av reaktionsverkan, och axeln från detta hjul drev sedan en generator.
Intressant vid denna anordning är dels den multiplicering som skedde av den tillförda energin, dels att vattnet, sedan det rusat ut genom munstyckena, åter stiger upp i apparatens övre del av sig självt för att på nytt cirkulera i rörsystemet. Detta vattnets uppstigande beror på att det laddas så starkt med diamagnetism att detta upphäver gravitationen.
Schauberger arbetade också på en flygmotor som skulle fungera enligt samma principer men med luft som drivmedel. Redan i början av andra världskriget förefaller en sån modell ha fungerat. Om den berättar ledaren för den tyska biotekniska föreningen, Alois Kokai.
Vid andra världskrigets början så hade jag just inlett samarbete med Viktor Schauberger. Han arbetade vid den tiden på flygande kroppar som skulle drivas på bioteknisk väg. Själv tillverkade jag vissa detaljer för dessa motorer som var svåra att få tag på i Österrike, och fraktade dem själv till Viktor Schauberger, som då bodde i Wien. Maskindelarna skulle avlämnas hos en firma Kertel i Wien, som på högre order arbetade på det här projektet för Schaubergers räkning. När jag kom till firman möttes jag av en irriterad stämning, och när jag till slut togs emot av chefen för Kertel anmärkte denne förbittrad att man måste ju på högre myndigheters order göra det här klart åt herr Schauberger. Men sen ska allt jobba ut på gatan, för som han sa, vid ett tidigare försök hade en så här underlig anordning susat rakt genom fabriken.
1945 skrev Schauberger att beträffande drivmotorn för flygplan och ubåtar var den konstruktionen nu klar, och två olika modeller kunde byggas. 1943 blev Schauberger inkallad och sändes som kommandant till ett fallskärmsjägarkompani i Italien. Men efter en kort tid kom order från Himmler att han skulle inställa sig på SS-högskolan i Wien. Då han kom dit beordrades han vidare till koncentrationslägret i Mauthausen, där han skulle anmäla sig för SS-standartenführer Zeitreis.
Efter att SS-högskolan, där detta arbete utfördes, hade bombats, flyttade Schauberg med sin grupp till Leonstein vid Linz. Det projekt man började arbeta med var ett flygande tefat, drivet av en forellturbin.
Om man för in vatten eller luft i cykloida, högvarviga svängningar i närvaro av vissa katalysatorer, så uppkommer en energi som leviterar med orörd kraft och som tar den form som skapat denna energi med på släp. Om man tänker denna tanke till slut, så får man här den ideala flygande anordningen, eller den ideala undervattensbåten. Allt praktiskt taget utan varje slag av drivmedel.
Resultatet av forskningsarbetet blev överraskande. Det var både en framgång och ett misslyckande. Schauberger berättade kort om detta i ett brev som han långt senare skrev till dåvarande västtyske försvarsministern Strauss.
Den 28 februari 1956. Jag föredrog det första alternativet och cirka ett år senare steg oväntat redan vid första försöket vårt flygande tefat upp mot taket på verkstadshallen och krossades. Några få dagar därefter anlände en amerikansk avdelning som var noga orienterad och beslagtog allt. Efter en mycket ingående undersökning av en amerikansk undersökningsofficer togs jag i skyddshäkte och bevakades strängt i 9 månader av 6 gendarmer. En viktig del till den apparat fann ryssarna i min våning i Wien. Redan vid första försöket fungerade apparaten och steg uppåt. Lämnade efter sig en blågrön, senare i silverfärg övergående ljuskrans.
Förmodligen för att hindra någon annan att hitta eventuella gömda detaljer som de inte själva funnit sitt sökande, sprängde ryssarna Schaubergers våning då de lämnade den. Flera av de forskare som hade varit hans medhjälpare och som var ryska krigsfångar återvände till Sovjet i krigsslutet. Då ryssarna hade sina stora framgångar med sina rymdraketer cirkulerade bland annat rykten om att de skulle ha använt sig av Schaubergers idéer i sina konstruktioner.
Beträffande det här flygande tefatet som havererade i Leonstein har det uppgetts att det hade en diameter av 1,5 meter och vägde 135 kilo och startades av en elektrisk motor på 0,5 hästkraft. Den hade en inbyggd forellturbin som plötsligt utlöste en stark lyftkraft. Alla som hade hållit på med de här försöken internerades på samma sätt som Schauberger.
När kriget var slut blev jag internerad av den amerikanska ockupationsarmén och bevakad av 6 gendarmer under ett helt år, därför att jag kände till processer för att alstra atomenergi. Sedan jag frisläppts hotades jag med ny internering om jag fortsatte min forskning, trots att det rörde sig om en helt ny kunskap om atomenergin. Sedan det österrikiska statsfördraget ratificerats tog jag åter itu med mitt arbete. Men eftersom jag hade förlorat allt vad jag ägde under krigsslutet så gick det mycket långsamt framåt. Jag avvisade finansiell hjälp av utomstående. Det här har gjort att det dröjt med framställningen av användbara modeller som skulle kunna friges så snart patentaffären avslutats.
Efter frigivningen flyttade Viktor Schauberger till Linz. Som han nämnde började han arbeta med sin forskning igen, men hämmades ständigt av bristen på resurser.
Med en fällkniv och några ören i fickan kan man inte uträtta mycket.
Efter andra världskriget ägnade Schauberger sig mycket åt jordbruksproblemen. Han hade ju nu små resurser för forskning, men inom detta område ansåg han det ändå möjligt att göra en insats. Han skrev en uppsats om naturligt jordbruk, där han bland annat hävdade hur viktig vattnets kvalitet är för växtprocessen. Och som vanligt påvisade han att den rådande tekniken var en dödsteknik. Och att man istället ska lyssna på naturens egen röst som alltid säger den lyhörde hur den vill bli behandlad. Hela detta förfall som finns inom jordbruket kan enligt Schauberger hävas genom att vi åter ödmjukt böjer oss för naturens ordning. Kopierar dess metoder och lär oss att växandet inte beror på insatsen av kemiska och mekaniska hjälpmedel, utan på att jordens och vattnets energiförhållanden återställs.
Med stigande bitterhet måste Schauberg konstatera att hans försök att väcka ansvariga myndigheter till insikt och ansvar inför en hotande katastrof inte gav något resultat. Inte heller hade han någon framgång i sina försök att få tekniker och vetenskap att överge dödstekniken. Hans enda hopp var att världens folk en dag skulle vakna upp och tvinga fram en förändring.
Allt starkare växer sig längtan till naturen bland vår tids människor. Denna längtan ut till den starka, lugna och sunda naturen är en nödvändig reaktion i vår tid. En motvikt till en anorganisk civilisation som vi brukar kalla kultur, vilket är en fullkomlig villfarelse. Denna civilisation är istället ett verk av människor som i inbillad suveränitet utan hänsyn till naturens verkliga skeende har byggt upp en meningslös värld utan fast grund. En värld som nu hotar den människa med förintelse som vill vara världens herre. Därför att hon med sina handlingar och ingrepp har stört den helhet och ordning som styr naturen. När vi idag står hjälplösa och rådlösa inför vår skapelse och allt mer måste erkänna att vårt så kallade arbete med alla därtillhörande bekymmer endast tjänar till att förstöra oss själva. När vi inte på något enda område kan se skymten av en förbättring utan endast måste gå hopplösa mot en dyster framtid, då blir det också förklarligt att allt fler människor vilka känner leda vid detta meningslösa liv nu istället söker sig fram på vägar som leder tillbaka till allmoden naturen. Människan är ett väsen som skapats i överensstämmelse med naturlagarna och är därför beroende av dem. Hennes verk, den av henne skapade pseudokulturen, har med tiden blivit ett meningslöst oting utan sammanhang. Ett så gigantiskt monstrum med hjälp av de tekniska hjälpmedlens oerhörda kraft att detta nu nästan kräver att få intaga naturmakternas plats. I varje fall ingriper detta monstrum redan nu störande i naturens stora livsprocess. Människan som i naturens stora livssammanhang dock endast är en gnista, en mikroorganism, har inspirerad av sina kortlivade framsteg, som egentligen endast var en inbildning, utvecklat en verksamhet som börjar störa det stora livssammanhanget i sin helhet och nu ser ut att göra slut på jordens produktion och allt som är värdefullt. Orsaken till denna störning är vårt förnuft och den av detta skapade själlösa tekniken, liksom vår laglösa tekniska kultur som stör all meningsfullhet och som totalt sett också stör jordens eget blodomlopp, det vill säga vattnet. När alltså allt detta som skapats av denna anorganiska civilisation går under med utvecklingen, så är denna nedgång inte endast en övergående kris, utan det självklara sammanbrottet hos en kulturbyggnad som utan bärande fundament byggdes till en svindlande höjd, varvid också det kommer att dragas ner i fallet som ännu finns kvar av verklig kultur.
Nu är tiden kommen för varje enskild människa att börja tänka över den situation världen har hamnat i. Det är nog, menar Schauberger, att var och en till att börja med tänker på hur det är beställt med vattnet.
Må alla människor som inte är lyckliga nog att få en frisk, kall dryck direkt ur källan ta sig en funderare över varifrån deras vatten kommer, hur det transporteras till dem och genom vilka konstgjorda behandlingar det blir drickbart. Men dessa människor som tvingas att år ut och år in dricka steriliserat vatten borde försöka göra klart för sig vilken verkan ett vatten har i deras organism. Ett vatten som genom rena kemiska trollkonster har berövats sin naturbestämda uppgift att vara livsalster. Steriliserat och fysikaliskt förstört vatten för inte bara med sig ett kroppsligt förfall utan också själsliga förfallssymptom och därmed en systematisk degeneration av människan och alla levande väsen.
Många människor tröstar sig med att det är väl inte så farligt. Så småningom kommer teknik och vetenskap att bemästra svårigheterna. Men en sån inställning är i sig själv kanske ett symptom på hur långt förfallet har gått.
Grunden till att människan förväxlar sin kulturella och samhälleliga nedgång med en övergående kris ligger mångfaldigt förankrad i mänsklighetens andliga förfall som lagbundet måste följa eller föregå det kroppsliga förfallet.
Viktor Schauberg hade mycket att säga sin omvärld och han ville gärna ha ut sitt budskap till människorna i hela världen. Men samtidigt var han återhållsam och undvek att engagera sig i de stora planerna. Han ivrade för att man skulle få ett internationellt institut i Österrike för fortsatt forskning om implosionen.
Han var rädd för att de makter han mest misstrodde, energi- och rustningsmonopolet, skulle komma över hans upptäckter genom förtäckt spel bakom vackra kulisser. Hans hälsa var vacklande. Ansträngningarna under kriget hade frestat honom hårt. Han hade astma och led delvis av dåligt hjärta. Implosionsmaskinen hade orsakat honom stora kostnader, mycket arbete och bekymmer. Atomkraftens utveckling oroade honom och han ville så snart som möjligt lösa världens energiproblem enligt biologiskt tekniska principer. Men var skulle han få resurserna?
Sådant var hans läge då två amerikaner kom på besök vintern 1957-58. Deras kontakt med honom hade förmedlats av en av de tidningar som mest energiskt arbetade för ett världsförbund. Den här vintern hade Schaubergs hälsa varit mycket sämre och han framhöll ibland att nu hade han inte långt kvar att leva. Han blev allt mer orolig och rastlös och han gjorde förtvivlade försök att lösa de problem som hindrade hans implosionsmaskin att fungera riktigt.
Om vad som sedan hände har hans gamle vän och medarbetare Alois Kokai, ledare för den tyska biotekniska föreningen, berättat.
I samband med att jag reste omkring och höll föredrag i Sydtyskland och Österrike 1958 så besökte jag Viktor Schauberger i Bad Ischl. Han hade två amerikanare hos sig. En av dem, Mr. G, talade perfekt tyska med bayersk accent. Men jag fick bara chans att tala med Schauberger några minuter i en rum. Mr. G meddelade strängt förtroligt att far och son Schauberger inom kort skulle flyga till Amerika. Schaubergers sak måste bli Amerikas sak, förklarar man. Alla tekniska förberedelser hade gjorts för att i stor skala kunna utveckla Schaubergers upptäckter. Också kapital fanns obegränsat till förfogande. Men framförallt måste man arbeta snabbt, eftersom Schauberger lovat stanna endast 3 månader i Amerika. I det sammanhanget berättade dock Schauberger att han bara ville ge hjälp till att få igång det hela för att sen ge sig hem igen.
Om fortsättningen berättar en tysk tidskrift.
Schauberger och hans son flög till Texas. Dit togs också allt vad som fanns av skriftligt underlag, modeller, apparater och annat material. Schauberger och hans son fördes ut och isolerades i Texasöknen i närheten av Red River. När de frågade om försöksarbetet kunde börja svarade man att nu har vi gott om tid. De fick i uppdrag att skriva ner allt de kände till. Dessa papper och skisser sändes sen till en expert på atomteknik för bedömning. I september kom den expert ner från staten New York till Texas. Hans slutomdöme var positivt och sina slutsatser sammanfattade han så här. Den väg som Mr. Schauberger visar på i sina framställningar och modeller är den framtida bioteknikens väg. Det som Schauberger föreslår, säger och påstår är riktigt. På 4 år ska vi förverkliga detta. De 3 månaderna hade nu gått och Victor Schauberger begärde att få återvända till Europa. Men nu heter det från amerikansk sida. Med tanke på det glädjande resultatet av vår experts undersökning av ert arbete måste ni och er son stanna kvar här. En så revolutionerande sak kräver offer. Ni båda kommer att under de närmaste åren placeras i Arizonas ökenområde. Schauberger protesterade. Och slutligen sa han att han skulle få resa hem på villkor att han undertecknade ett kontrakt på engelska. Victor Schauberger var fullkomligt okunnig i engelska. Efter heta diskussioner översatte en av de närvarande amerikanerna i stora drag det flersidiga kontraktet. För Schauberger fanns inget annat val än att underteckna. Kontraktet förpliktade Victor Schauberger att iaktta fullständig tystnad om sina upptäckter. Samtidigt måste han överlämna allt sitt material till chefen för gruppen, som också hade alla rättigheterna till affären Schauberger, som han kunde försälja till andra grupper, helt eller delvis. Sonen, Walter Schauberger, vägrade underteckna sin del av kontraktet.
Wenn er diesen, also dieses Schreiben, beziehungsweise diesen Vertrag, der hingelegt worden ist, wenn er das unterschreiben würde, mein Vater sagt, ja, und was steht da drin? Er ist dort drinnen, ja. Ja, und ich sagte, das brauchst du gar nicht wissen. Der Börner, also der große Experte.
Nämlich min far, Victor Schauberger, och jag satt där borta i Texas, måste allt vi skrev ut och sammanfattade om min fars upptäckter underställas ett team av experter som kom från atomforskningscentret i Brockhaven. En av dem var Erik Börner, som 1926 flyttade från Tyskland till USA, där han i tjänst hos GC byggde den så kallade kosmotronen, en jättelik cyklotron. Han arbetade alltså i en verkstad där man försökte slå sönder ej endast atomkärnan utan även dess delar. Och allt vad min far medfört från Europa och sammanförde under de månader vi vistades där i USA, under det jag och min sida försökte ge de fysikaliska grunderna för hans hypoteser. Allt detta underställdes i första hand Börner, som också slutligen kom ner till oss i Texas för att diskutera alla problem. Och för min far var kanske sammanträffande med Börner som ett hoppets skimmer mitt i olyckan. Ty av denna atomexpert fick han höra att allt vad han tänkt och sagt dock var verklighet och fakta. Och efter en lång diskussion där en mängd sakkunniga var närvarande reste sig Börner och vände sig till de andra och yttrade: mina herrar, allt vad Victor Schauberger och hans son har skickat mig för kontroll och vi har behandlat anvisar utan tvivel en riktig väg som vi måste slå in på för att komma bort från det som nu hotar att förinsa oss.
Så vi dann der Börner, der war ja dann ein Jahr später hier, Sie könnt da in unserem Tagebuch, hat der Börner, der kam ja ein Jahr später mich wieder zu holen. Ja, und unter anderen Bedingungen. Auf jeden Fall war es dann so, dass der Börner mir sagt, na Walter, wir konnten nach Hiroshima und Nagasaki mit Einstein eigentlich kein physikalisches Gespräch mehr führen. Wir haben also begonnen, immer wieder, also immer das Gleiche, wir kamen zu ihm, da gab es das Tee und dann wurde geplaudert und dann sagte der Einstein, wurde gefragt, na, haben Sie Ihre Geige? Er hat ja Geige gespielt, ja. Dann hat er sofort gelaufen, hat seine Geige geholt, ja.
Dann hat er wie kommen wir detta tillfälle att tala om Einstein? Och Börner berättade då: vi har ofta suttit tillsammans med Einstein för att fråga honom om råd, då vi inte kunde komma längre i vårt arbete med kärnklyvningen. Och alltid då vi satt där i diskussioner halva nätterna alltid då vi på detta sätt gick till grunden för att söka finna nya vägar, så slutade det med att Einstein fick tårar i ögonen. För på något sätt har han alltid inom sig känt att detta arbete, detta vetande, riktade sig mot livet självt.
Das Gespräch war vorbei. Hat er nie mehr x-mal probiert, hat er gesagt, ja? Und in dem Moment, wenn plötzlich das Wort Atom kam, bekam Einstein einen Weinkrampf und das Gespräch war beendet.
Den 25 september 1958, fem dagar efter det att han hade kommit hem, dog Viktor Schauberger i Linz, 73 år gammal. Förtvivlad upprepade han om och om igen.
Allt tog de ifrån mig. Allt. Jag äger inte ens mig själv.
Viktor Schauberger inhämtade i hela sitt liv förutsättningslöst och opåverkat sitt kunnande från naturen och avskydde allt vad vetenskapliga institutioner hette.
Den människan behöver inte spekulera, för hon ser skillnaden mellan forntida och nutida vetande och kan därför skilja mellan vetande och vetenskap. Alla de som genom sitt yrke tvingas tjäna sitt levebröd i de stora städerna bör allvarligt tänka över vad som kommer att ske när, förutom att födan blir allt dyrare och sämre, även vattnet kommer att försvinna.
Han såg katastrofen närma sig. Ett fullständigt kaos där den nuvarande tekniska och samhälleliga utvecklingen bryter samman. Men där bortom skymtar han en ny tid, då människorna äntligen har lärt sig förstå att de måste handla i samarbete med naturen.
Ett välstånd kommer att skapas av hittills aldrig skådad omfattning. Det kommer tider då människorna kommer att se sig tillbaka och säga: det fanns en gång idioter som verkligen på allvar trodde att det var möjligt att forcera fram en teknik som var byggd på en nedbrytande princip och sedan med denna tekniska hjälp ville skapa kultur. Den kommande människan kommer helt att behärska materien och blir därigenom både naturens första tjänare och dess herre. Otroliga skördar försörjer henne med högvärdig näring, och samtidigt kommer hon att ha en nära nog absolut rörelsefrihet på land, till sjöss och i luften. Därmed upphör klasskampen, livskampen, kampen för existensen. Och framför allt, varje krig om råvaror av sig självt. Ur vattnet har allt kommit. Vattnet är därför den universella råvaran för all kultur. Fundamentet för varje kroppslig och andlig utveckling. Avslöjandet om vattnets hemlighet är slutet på varje slag av spekulation eller beräkning. Med deras utväxter, krig, hat, avundsjuka, intolerans och tvedräkt. Det fullständiga utforskandet av vattnet betyder därför i sannaste mening slutet för varje monopol, slutet på varje herravälde och början till en socialism genom utformandet av individualismen i sin mest fulländade form.
Levande vattnet, ett dokumentärprogram av Anders Bjurström om den österrikiska naturforskaren, vetenskapsmannen och filosofen Viktor Schauberger. Programmet bygger på material samlat av den svenska forskaren Olof Alexandersson. Medverkande Gösta Priselius, Carla Kihlström, Niklas Lindblad, Åke Blomström, Sten Sjöberg, Ernst Günther och Walter Schauberger. Tekniker Kjell Folin, inspicient Karin Widberg och effekter från Finska radion. Det var ett program från Radioteaterns dokumentärredaktion och producent var Åke Blomström.